Hej, jag har insett att det är en viktig sak som jag har glömt berätta om. Jag tror att det kan ha hjälpt mig en hel del eller mycket. Och det är att när jag var riktigt sjuk i lång covid-19 och POTS så fick jag en KBT-behandling, kognitiv beteendeterapi. Det visade sig ju till exempel, jag fick göra en 48 timmars EKG, jag fick göra ultraljud av hjärtat, allt såg bra ut. Jag hade ju för sig ruskigt hög puls, särskilt när jag reste mig och om jag bara gick ut och promenerade långsamt i 5 minuter. Men det var ingenting som man slog ner på som onormalt eller i alla fall oroande på något vis. Och det var frustrerande i stunden att de inte hittade någonting och att de inte, jag upplevde det som att man inte ville erkänna att jag hade stora problem med POTS då, med hjärtat som slog så väldigt. Och det var ju kopplat också med en väldig yrsel och huvudvärk och jättekonstiga jobbiga känslor i hjärttrakten som gjorde mig rädd. Jag fick ju också lungorna kollade och jag fick en rejäl klinisk undersökning på long covid-kliniken. Med balans och kollade att jag hade känsel över hela kroppen och så här. Så att jag var ju ordentligt utredd. För det är klart att, jag menar, lång sjukdom efter covid-19, det kan ju bero på till exempel att man har skador på lungorna. Och man kan få proppar och så här. Så att det är klart att all långvarig sjukdom efter covid-19 inte går att behandla på det sätt som jag talar om i den här podden. Men om man har fått alla sådana här undersökningar gjorda så kan det då, som i mitt fall, vara väldigt bra med en beteendebehandling. Och i mina tidigare avsnitt här så har jag ju talat om beteende. Och det är ju mycket en beteendeförändring som behöver till för att börja må bättre. Och det här har vi också talat om, att det beteende är ett svårt ord att använda för att det går att tolka det som att jag menar att det är ens eget fel att man är sjuk eller att det här är någonting man gör medvetet. Att man bara hittar på det, att det bara sitter i huvudet, och det är ju inte så det ska höras, utan det här är ren vetenskap. Det här är något som sker omedvetet utan att vi vill det. Det jag skulle komma till i alla fall var att även om man då inte hittade några brister på någon näring, lite kaliumbrist hade jag men inget värre, och inga resultat i lungor eller hjärta som kunde förklara någonting, så kunde jag känna igen mig och hitta anledningar, eller vad man ska kalla det, inom ramen för KBT:n. Jag började ganska tidigt, jag blev ju sjuk på våren och på hösten någon gång så började jag använda mig av ett internetföretag med psykologer. Och där kom jag i kontakt med ordet hälsoångest, som nu har ersatt ordet hypokondri, om jag har förstått rätt. Och här finns då hela den här tanken om kontrollbeteenden. Det finns ångestdrivna beteenden. Det finns undvikande beteenden, till exempel att man inte går på en inbokad hälsoundersökning eller inte genomgår den medicinska behandling man har blivit ordinerad. Eller att man inte läser hälsorelaterade artiklar i tidningar och så vidare och så vidare. Det där hade jag inte så mycket. Däremot så hade jag många kontrollbeteenden. Jag tog pulsen hela tiden, jag mätte mitt blodtryck, jag la handen på hjärtat för att kolla vad som hände där. Jag övervakade vad det gjorde ont och hur länge. Jag såg saker som förändrade sig på min kropp. Jag upplevde ju inte att jag var extra uppmärksam, utan jag upplevde ju bara att det var tur att jag såg det här nu, att det här också håller på att hända. Och det hände ju också rent fysiskt. Jag fick ju utslag över hela kroppen, till exempel. Ett av mina 40 symptom. Nu läser jag här från bara en sajt, vilken som helst, om vanliga kontrollbeteenden. Och jag ser att jag hade ju väldigt många av dem. Att man övervakar yrselkänslor och övervakar domningar eller kittlingar i kroppen. Att man övervakar synförändringar. Kontrollerar avföring, urin, saliv. Ja, det vet jag inte om jag gjorde. Men att det inte fungerade, det är klart. Övervaka vikten, nej. Men kontrollera andningen, ja. Definitivt. Jag märkte ju verkligen när jag hade svårt att andas. Och kan då möjligen faktiskt ha gjort det värre genom det. Och det sker ju också automatiskt i någon mån. Jag hade också vanliga försäkrande beteenden. Som att besöka eller ringa läkare ofta. Och det var ju också så att, jag menar, jag fick ju så otroligt många olika mediciner. Och när jag läste om dem då så, alla skulle ju inte tas med varandra så att säga. Det är klart att man vill att någon läkare kollar på det. Jag tycker inte det är så konstigt heller. Men det är klart att jag hade någon vecka särskilt där när jag ringde vårdcentralen mycket. Så det är ju check på den. Och också om man inte har sovit på flera dygn så blir man ju också hjälpsökande. Det tycker jag liksom är... Ja, det är inte så konstigt, men det är ändå ett beteende, möjligen. Att fråga en vän eller anhörig om sina symptom, ja, det gjorde jag mycket. Alltså, det var nästan på nivån att jag kunde gå fram till en främling på stan, om jag nu var på stan, vilket jag inte var. Men i teorin skulle jag kunna gå fram till en främling på stan och fråga, tror du att jag någonsin kommer att bli frisk igen? Att be en vän eller anhörig kontrollera en symptom. Och sista punkten här under vanliga försäkrande beteenden. Söka information om sina symptom på internet eller i böcker. Det var ju det jag gjorde. Jag tog kontrollen på det här viset. Och jag hittade ju alla anledningar på samma gång. Autoimmuna reaktioner, mastcellsaktivering. Och allt skulle jag då åtgärda samtidigt. Vilket ledde till massor med kosttillskott. Utöver de medicinerna som jag hade fått. En väldigt strikt AIP-diet. Där jag dessutom drog ner på histaminrik mat. Och som jag har sagt förut. Det här var säkert bra. Det kan säkert vara bra att läka tarmen och så här. Eller det vet jag ju. Det finns ju forskning på det. Men inte med den här paniken i kroppen som jag hade. Och det här med att be vänner och anhöriga liksom att vara på dem hela tiden, det blir ju väldigt påfrestande för dem som är nära. Och det leder inte till något bra. Även om det inte är ens eget fel, man är ju jättesjuk och desperat. Men även för ens personliga del då så lindrar det här ångesten på kort sikt. Får man lära sig inom KBT då. Men ökar den på lång sikt. Och vanliga förebyggande beteenden kommer jag till nu. Äta extremt nyttig kost. Ja, det var ju det jag gjorde. Alltså, det har jag ju redan sagt. Kosttillskott och vitaminer. Yes, check på den. Motionera intensivt. Nej, det kunde jag inte göra. Men ja, jag försökte ju göra rätt vad gällde rörelse också. Man skulle ju ut och röra på sig för cirkulationen. Men samtidigt sa folk att om man rör på sig. Om det är ME du har och du rör på dig för mycket. Då kan du försämra dig för alltid och jag önskar så att jag inte hade gjort det. Gör inte det misstaget. Så jag hamnade i någon slags frystillstånd där mellan att det är viktigt för cirkulationen att röra på sig. Men om du rör på dig så kan du bli sängliggande för livet. Ha med sig olika saker för att känna sig säker, till exempel mobiltelefon eller medicinsk utrustning var den sista punkten här på vanliga förebyggande beteenden. Det hade jag också under en period. Om jag då mot förmodan gick utanför dörren så hade jag med mig det allra nödvändigaste i väskan för att kunna vara på akuten en natt eller bli inlagd helt oväntat för att jag föll ihop. Så det jag vill komma till är att det här skulle ju kunna vara ett sätt att faktiskt komma närmare vad det kan vara som gör att man är sjuk. Jag är såklart fortfarande helt för att man går till läkare och man ska bli utredd och lyssna på vad de har att säga. Men jag tänker att om man då inte får några resultat på de hälsoundersökningar och utredningar som görs inom den traditionella vården. Men som jag då lyckas checka av nästan alla vanliga kontrollbeteenden, vanliga försäkrande beteenden och vanliga förebyggande beteenden. Då kan det vara så att det finns en beteenderelaterad faktor som bidrar till att du är sjuk eller kanske till och med i det här läget helt skapar ditt tillstånd. Du kanske hade den här jättejobbiga virusinfektionen för några månader sedan eller en operation eller en spruta eller vad det nu kan vara för stressor. Men anledningen till att du är kvar i den nu kan då delvis eller helt vara någonting som du kan förändra. Som du kan påverka. Det jag fick göra inom ramen för min KBT var att man på olika sätt jobba med de här beteendena. Inte ta allt på en gång utan kanske bara sluta med någon grej eller börja med någonting positivt istället. Från en vecka till en annan. Sakta, sakta försöka bete mig annorlunda. Och det jag fortfarande försöker göra nu är att reflektera då och då. Har jag hållit på med någon form av försäkrande beteende eller kontrollbeteende eller förebyggande beteende den senaste tiden? Och har jag haft några negativa antaganden vad gäller utfall? Alltså till exempel, jag kommer aldrig att bli frisk. Det är ju ett väldigt negativt antagande. Och jag hör nu när jag pratar om det här att det kan upplevas provocerande. Och det ska sägas att alla de psykologer som jag mötte under min sjukdomstid nu, de hade dörren öppen för att mitt tillstånd var någonting fysiskt, fysiologiskt, alltså det är ju det här också, det har jag ju pratat om, att även om det är kan påverkas genom beteendet så är det ju ändå fysiologiska tillstånd vi talar om. Men ni förstår vad jag menar, att om alltså man höll dörren öppen för att det här är någonting då som man bör åtgärda inom sjukvården när man jobbar med kroppen nedanför huvudet, så att säga. Men parallellt med att de utredningarna fortgick då, så fick jag det stora privilegiet att få god guidning till slut och jobba med kognitiv beteendeterapi. Jag har tänkt på det ibland under det att jag har spelat in den här podden, att jag aldrig har nämnt det. För det skulle faktiskt kunna utgöra en stor del av anledningen till att jag är där jag är idag. På god väg att bli frisk. De beteenden jag har talat om är ju alla de beteenden utom de undvikande möjligen. För det är inte min personlighet. Utan jag dök ju in i problemet istället. Och försökte lösa long covid-gåtan själv. Medan jag var sjukare än vad jag någonsin har varit. Så känner du igen dig i det jag har beskrivit eller de undvikande beteendena, så kanske det här är någonting att ta tag i. Jag har använt en bok som heter Hantera oro och ovisshet med KBT. En arbetsbok vid GAD. Det är den långa titeln. Och den är skriven av Melissa Robichaud och Michel Dugas och Robi Schaud. Den provocerade mig lite grann ibland, för den är formulerad på ett sätt som gör att man ibland, eller gjorde att jag ibland kände lite grann som att man kunde ha formulerat det på ett sätt som känns lite mindre anklagande för patienten. Så här frågor som: har du fått för dig att oro kan vara positivt? Och det är ju bara ett sätt att formulera sig. Det är klart att man inte tror att oro är positivt, men däremot så tror man ju att man behöver ta kontroll. Jag trodde ju att jag själv behövde ta reda på varför jag var så sjuk och vad jag skulle göra åt det. Men om man kan svälja vissa såna där formuleringar så tycker jag att det är en bra bok att använda.
Som sagt, det här med att försöka ändra beteendet, det är ju samma tankar som det som den här podden handlar om. Hur man nu vill förklara det rent vetenskapligt. Vissa uttrycker det som att hjärnan behöver skapa eller använda andra nervbanor. Eller sluta sända vissa signaler. Eller om det handlar om att det kommer fel signaler och det behöver sluta komma fel signaler. Det här pratade vi ju om i de tidiga avsnitten, att hjärnforskare själva inte vet och tycker det vore spännande att utreda vid smärta om det är så att signalerna kommer korrekt från till exempel ryggen om man har ont där och att det blir något fel i hjärnan. Och i det här har vi också vagusnerven såklart då, och hela nervsystemet. Och det här med fight, flight, freeze, shutdown. Kamp, flykt, frys och nedstängning kontra lugn och ro. Det parasympatiska. Jag har ju också inom ramen för den här podden vidgat perspektivet lite och börjat fundera över det här med kroppen, den fysiska kroppen som helhet, eller det är väl det andra också. Men fascian till exempel, det här spindelnätet i hela vår kropp och huruvida det kan vara blockeringar där, uttorkningar eller annat som är med och ställer till det. Det här med KBT är ju ett konkret sätt att jobba med beteende och tanke. Och jag vet inte om terapeuterna själva alltid är så pigga på att säga att det här kan ta bort symptomen. Man pratar väl snarare kanske om att man ska må bättre som patient rent psykiskt. Men jag vill föreslå att det här faktiskt påverkar det fysiska måendet. I mitt fall då alla de konstiga symptom som jag hade. Konstiga, det lägger ingen värdering i. Men de var ju konstiga på det viset att jag hade aldrig upplevt något liknande förr. Och det var skrämmande. De flesta av dem var väldigt skrämmande. Jag tror att det här hänger ihop ordentligt med de symptom jag hade. Och det här är ju också det som jag vill göra i podcasten. Ta reda på hur tankar, beteenden kan få oss att må bättre. I mitt fall tänker jag att det är viktigt också att komma ihåg att det handlar inte bara om att göra såna här, ni vet, klassiska saker som man hör om med KBT ofta, att man exponerar sig för saker, till exempel om man är rädd för ormar, att man sakta bit för bit närmar sig en orm och sen till slut så står man med en runt halsen. Jag hade liknande sådana övningar för mitt tillstånd också, men något som vi kanske inte fokuserade så mycket på, det var ju det här med att släppa ut känslorna. Så det upplevde jag, det var helt nödvändigt för mig att göra. Parallellt eller innan. Skräck, sorg, ilska. Genom att skriva dagbok som vi har pratat om tidigare kan man kanske göra det. Men framförallt låta till exempel sorgen komma ut i form av tårar. Jag tror att det är en jätteviktig del i tillfrisknandet. Det här var allt för den här gången. Ta hand om dig till när vi hörs nästa gång. Hej då!